Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Åsa Secker.
Och med mig Gunnar Harjus.
Gunnar, har du sett filmen Up in the Air?
Ja, George Clooney.
George Clooney. George Clooney och Anna Kendrick är ute på jobbresor. George Clooney så här, drar ett kort exakt hela tiden.
Miles.
Och så ska de äta middag tillsammans på Hilton och då säger Anna Kendricks karaktär så här.
Okay, you gotta fill me in on the miles thing. What is that about? Are you talking about like frequent flyer miles?
Och han svarar.
You really want to know?
I'm dying to know.
Och då säger han.
I don't spend a nickel if I can help it, unless it somehow profits my mileage account.
So what are you saving up for, Hawaii? South of France?
It's not like that. The miles are the goal.
Han samlar alltså poäng för själva samlandets skull.
Exakt. Han samlar poäng i ett lojalitetsprogram som hans favoritflygbolag har. Lojalitetsprogram har i princip funnits så länge som vi har typ köpt och sålt saker till varandra. Alltså vi snackar typ 1700-tal. Men när lojalitetsprogrammen börjar användas på det här sättet, man skulle kunna kalla det för lite utstuderat om man vill vara lite hård, målinriktat är det i alla fall, då undrar man ju, är det värt det för företaget? Hur mycket lojalitet får man när...
The miles are the goal.
Efter det här.
Kapitalet sponsras av SPP Pensionsbolaget och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man hade kunnat tänka sig att det är bara typ... en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över för det är typ en... Det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring. Det hette världens bästa sparform, frågetecken. Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon, om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar, vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen, vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället, ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Jag ska vara helt ärlig med dig, Gunnar. Jag är en kass poängsamlare. Jag får lite bonuscheckar på Hemköp ibland. Det är typ det enda. Ibland så får jag någon rabattcheck från något annat företag som jag har köpt någonting av. Men då är risken ganska stor att den så hamnar på kylskåpet. Och sen plötsligt när jag ska plocka ner den så har den gått ut.
Mm. Jag syns att jag är exakt likadan. Jag har väldigt många rabattkuponger som ligger i en låda i hallen där jag har vantar.
Klassiskt. Tom Pyl är mycket bättre på det här.
Jag känner mig som en pensionär när det gäller liksom det här jagandet av deals i mataffärer och försöka på något sätt, på alla sätt få in poäng utan att behöva tänka så mycket på det liksom. Att det är en del av min vardag att vara ganska ekonomiskt lagd och lite snål och ja, men det har blivit liksom en stor del av mitt liv.
Han låter väldigt hängiven.
Mycket. Men han är ju inte född hängiven poängjägare, utan Tom Pyl har liksom också en gång i tiden varit precis som du och jag.
Hade ett eurobonuskonto och ja, men där kommer det in lite poäng, men det är ingenting som jag tänker på. Och sen så helt plötsligt så bara, ja, men man kanske ska göra någonting vettigt av de här poängen och inte lägga det på en upplevelsepresent till sin sambo som är typ sämsta värdet som man kan använda poängen till.
Ja, upplevelsepresenter är, vi har pratat om det någon gång tidigare, kapital bara en bisats, men att det verkligen är en fruktansvärd gåva.
Det är en fruktansvärd gåva som kommer för att dö i någon byrålåda i hallen.
Ja, okej, så vad hände?
Jag vann en resa i business class med British Airways till Miami via en resetävling på nätet och fick då prova på att flyga business på lång distans och tyckte det var helt magiskt jämfört med att flyga ekonomi såklart.
Eller som jag brukar säga, once you go business you never go back.
Men hur ska jag någonsin kunna göra det här igen? Jag kan ju inte vinna sådana här resor varje år liksom. Och då hade jag ändå vunnit massa resor fast i economy inom Europa och till New York och sådär. Så det här var första i business och så måste jag komma på hur jag gör det. Och så hade jag en kompis som tipsade mig om ett reseforum på nätet som heter businessclass.se. Där jag gick in och började lusläsa alla trådar och bara sätta mig in i hela poängsamlarvärlden.
Gunnar, låt oss kliva in i poängsamlarvärlden för en liten stund. Det är en rätt speciell värld skulle jag säga. Det är ju också på något sätt det här man älskar med internet. För på internet så finns det något för alla. Alla har sitt lilla hörn.
Ja.
I poängsamlarhörnet av internet som man då bland annat kan hitta på den här sajten businessclass.se som Tom pratar om, så finns det diskussionstrådar med rubriker som San Francisco, vilken lounge ska jag besöka? Svaret är tydligen tveklöst Polaris, för den har bordservering, bättre bar och bättre utsikt.
Wow.
Ja.
Fan, vi bidrar med mycket konsumentkunskap idag.
Ja, nu vet vi det. Andra spännande trådar, den stora Eurobonus Diamond-tråden. Eller vad säger du om Plusgrade? Rapportera dina bud.
Det här känns verkligen som ett forum som så här, har en extremt tydlig målgrupp och liksom ingen utanför den här målgruppen bryr sig överhuvudtaget om vad som pågår där inne. Men jag kan verkligen tänka på att man kan bli hooked.
Absolut. Jag skulle nog verkligen kunna bli det om jag bestämde mig för det. Enligt den här sajten själva så är en genomsnittlig läsare av business class en man mellan 35 och 55 år som flyger i snitt 35 gånger om året. De säger att de har 100 000 unika läsare i månaden. Så ganska poppis ändå.
Aha. Men okej, så Tom lär sig då allting om allt i olika trådar på sånt här nördigt internetforum. Vad gör han sen?
Ganska snabbt så tar man till sig och börjar liksom nyttja det här på ett sätt som gör att poängen kommer in snabbare och jag kan boka de här bonusresorna i business eller första klass själv för inga pengar alls nästan.
Okej, och vad är liksom inga pengar alls med Tom Pihl-måttmet?
Ja, men så här. Om du kan slänga in, säg, mellan 100 och 160 000 poäng, lite beroende på flygbolag, destination och så vidare. Men då kan du ändå ta det till Asien eller USA, alltså någon slags långdistansdestination i business class och bara behöva betala då mellan kanske 3 och 6 000 kronor i dessa skatter och avgifter. Det här är alltså biljetter som annars skulle kosta någonstans mellan 15 och 40 000 per person.
Jag fattar. Okej, så det är liksom inte objektivt inga pengar alls, men absolut en bra deal.
Ja, men precis. Men säg att du har alla de där poängen. Då gäller det också att du hittar de här bonusresorna, för det är tydligen inte helt enkelt.
Tillgången till bonusplatser skiljer sig väldigt mycket från bolag till bolag och destination och reseperiod. Till exempel jul och nyår, påsk och så vidare, och sommar är otroligt svåra tider att hitta, därför att då säljer bolagen ändå platser, för det är då folk kan åka. Så att vill man hitta mer än en plats i business eller första klass, då måste man vara bra på att leta oftast och veta hur man ska göra, för att det är inte så enkelt som att bara gå in på flygbolagens hemsidor och söka. I vissa fall kan det vara det, men det finns många andra knep som gör det enklare. Det finns sökmotorer som bara jobbar för att hitta bonusplatser och så vidare.
Det verkar lite jobbigt, tycker jag, men det kanske bara jag. Sen berättade Tom att det finns ett annat sätt att resa billigare som de här poängjägarna också verkar väldigt bra på. Och det är också ett letande, kan man säga, för det är att hitta kampanjer.
Vi flög till Hawaii med United från Dublin då, så vi var tvungna att åka till Dublin med SAS, en bonusresa till Dublin, och sen från Dublin till New York och sen från New York direkt till Honolulu. Och den kostade 12 000 kronor i business per person. Och ska du hitta en economy-biljett till Hawaii, då är det inte långt därifrån.
Jag försökte kolla hur väl det här stämde, och då kunde jag ändå hitta biljetter från Stockholm till Hawaii om man åker om typ en månad, och då skulle det kosta typ 7 000 kronor i economy. Mm. Vill man flyga business däremot, som ju det här handlade om, då kostar det 28 000 per person. Mm. Så då är ju 12 000 ett toppenpris plötsligt. Och de här kampanjerna, de hittar man genom att leta, lägga in bevakningar på massa olika specialsajter och så vidare. Det finns såklart massa trådar om det här på det här forumet också för den som är intresserad. Men för att kunna boka bonusresor som man behöver poäng till, då handlar det ju om att samla poäng. Så
första steget är ju nästan dels att regga sig för alla bonusprogram. Om du testar ett nytt bolag, var medlem i det flygbolagets bonusprogram. För att många bäckar små, möjligtvis att du kanske flyger med dem flera gånger, till slut så har du lite poäng som räcker till något.
Och sen, ja.
Men sen så handlar det också om att se till, och om man nu är lojal mot ett flygbolag, att kreditera så mycket som möjligt av poängen till det bonusprogrammet som du tror att du kommer samla mest i.
Och samlar man tillräckligt med poäng så kommer man ju upp i olika nivåer som gör resandet härligare på en massa sätt.
Man får, utan att resa i business, så får man de förmånerna som businessresenärer får, till exempel.
Typ tillgång till lounge och sånt.
Tillgång till lounge, tillgång till fast track, tillgång till business check-in. Allt sånt som innefattar mindre köande på flygplatserna.
He just waltzes in and cuts in line.
We reserve priority assistance for our Hilton Honors members.
Promotions are great. You should check it out.
Man får ju såklart poäng, alltså när man flyger med lojalitetsprogrammets flygbolag. Men det är liksom så här minimum. Det kommer ju aldrig leda till något om du inte flyger sketa mycket.
Nästa steg är ju ett kreditkort som är kopplat till ett bonusprogram. Och det är ju väldigt många bonusprogram som jobbar så, med olika kreditkort, med Mastercard och American Express då framförallt.
Och det här vet man ju, men jag har liksom tänkt att okej, man har det där kortet så här också, som ett extra kort. Och så här fiskar man upp det när man ska köpa något lite dyrt, typ, jag vet inte, en möbel eller en dator.
Nej, man använder det till allt.
Man använder det till allt, okej.
Ja, så Amex tar ju nästan alla affärer nu för tiden. Det är ju mindre butiker och vissa restauranger som inte tar. Men då har man sitt Mastercard som också är kopplat till Eurobonus. Så att vi använder ju kreditkorten till allt. Jag har inte ens kvar mina bankkort i plånboken.
Okej, okay. Allt ska bli poäng.
Ja, ja, gud ja. För att det, annars finns det ingen poäng med att ha kreditkort. Man måste verkligen se till att nyttja det. Eller måste, det är ju som en enkel vardagsgrej att göra. Det här använder jag nu. Det kostar mig ingenting. Jag tjänar på det.
Mm, fast det sista är väl inte helt sant, eller? Alltså kostar det inte lite att ha ett sånt där kort?
Absolut, och vi ska inte felcitera Tom. Han sa också det, och det finns olika liksom, nivåer på de här korten som kostar olika mycket.
Men när man väl har det så kostar det inget att använda det liksom.
Exakt, när man väl har det så är det dumt att inte använda det. Sen kan man ju vara som jag och typ vara så här rädd för kreditkort.
Jag tänker bara att jag skulle glömma det en vecka eller en månad, och sen så är det så här. Känslan är ju att om man glömmer det så är det ju så här, ja, då är det 19% ränta typ.
Ja, men absolut. Och bara den här liksom vetskapen om att man gör av med pengar som man inte har. Alltså man, det är ju lånade pengar.
Gud, alltså, förlåt, ännu mer när vi blev ett konsumentprogram, men okej, nu är vi det. Alltså, det känns spontant som att man som privatperson kanske inte ska så här, leva på lånade pengar. Eller att man i alla fall ska vara försiktig med den typen av beteende. Men å andra sidan, hur ofta flyger jag gratis? 0 gånger om året.
Okej, tillbaka till de här lojalitetsprogrammen. Så här, Tom Pyl är ju liksom mer hängiven än vad jag är. Men han är ju liksom inte, han är inte galen. Alltså, han maxar olika lojalitetsprogram. Det är inte skitkonstigt.
Nej.
Men om man vänder på det och liksom ser på det ur företagens perspektiv. Visst, så här, Tom har blivit ganska lojal med SAS. Det kan man liksom inte säga någonting om för att han är Eurobonus-medlem då. Men säg att något annat flygbolag som flyger mycket från Sverige skulle erbjuda ett bättre program. Alltså då tror inte jag att det steget är jättelångt för Tom att byta. Mitt intryck är att den här lojaliteten är skör.
Mm.
Alltså han använder Eurobonus för att det är det mest logiska när man bor i Stockholm. Men då blir ju frågan, vad är det egentligen för lojalitet man skapar? Och är det värt det för bolagen? Efter det här.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Kala har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Kala säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på kala.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd Marknaden, daterad 25 mars om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Kala också. Man går in på kala.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Kala kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på kala.se, alltså kala.se.
Karlamuseet.se. Stort tack till Karla.
Tack!
Det finns två typer av lojalitet. Den ena lojaliteten handlar om köp. Och den andra lojaliteten handlar ju om äkta lojalitet. Att du faktiskt tycker om ett företag. Och att du känner att jag vill handla alla mina telefoner hos Telia för att jag älskar Telia.
Säger vem?
Jag heter Christel Hedin och jag jobbar som kommunikationsstrateg.
Och det betyder?
Det betyder att jag kan en del om hur man pratar. Kanske inte så mycket hur man pratar när man ser varandra, utan hur man pratar till utvalda målgrupper.
Christel Hedin har jobbat med kommunikation och marknadsföring sedan 90-talet. Det var såklart inte någon uttänkt plan, för det är det ju typ aldrig, utan det är alltid lite så bananskal. Hon hade pluggat i Lund
Och sen var jag färdig i mitten på 90-talet och då var det lågkonjunktur och jag tänkte, men jag är ju bra på att räkna så jag söker controllertjänster. Så det gjorde jag och så fick jag en controllertjänst på ASEA Brown Boveri, alltså ABB. Men då var jag tvungen att flytta till Västerås och det ville jag inte. Så då hamnade jag på ett förlag istället. Och då hamnade jag inte som controller utan som marknadsförare, vilket var ju för mig en chock. Jag blev så förvånad så att jag glömde mitt bankomatkort i bankomatmaskinen när jag fick den här tjänsten. Men det var helt rätt. Jag hade blivit världens sämsta controller eftersom jag tröttnar på saker och ting. Så jag hade ju gjort uppföljningar olika varje gång.
Tillbaka till de här lojaliteterna.
Så länge man har sålt varor har man ju på något sätt försökt få människor att fortsätta handla av en. Och när jag har researchat lite så verkar det som så att man redan på 1700-talet hade kopparmynt eller kopparplaketter som man då kunde byta ut mot varor på vissa ställen. Och det här rullade fram till 1800-talet, så vitt jag kan se. Det är lite olika. En del säger att det började på 1800-talet, någonstans har jag hittat att det var ännu hellre. Men fram till tidigt 1900-tal, där man då tyckte det var för dyrt att göra kopparplaketter. Så man då kunde, jag menar, du köpte en pryl och fick en kopparplakett. Och så när du hade 10 kopparplaketter så kunde du få en pryl gratis. Klassiskt. Då började man göra frimärken istället.
Oh, som Pocket Shop eller Espresso House?
Exakt.
Det är samma princip. I det här fallet så klistrade man då sina frimärken på någonting och sen så kunde man casha in när man hade tillräckligt många.
Och det man gör med den här typen av lojalitetsprogram, alltså, jag får anta att det inte hette lojalitetsprogram på 1700-talet. I don't know. Jag var inte med. Men det är just, alltså, man ber kunderna samla poäng så att de ska kunna få en belöning.
Med ett sånt här klassiskt poänglojalitetssystem så driver du köp. Och det gör du på ett fantastiskt sätt. Har jag 3 stämplar kvar i mitt Pocket Shop-kuponghäfte så kommer jag gå och köpa mina böcker där. Absolut så. Och har jag möjlighet att få poäng som jag kan använda till flygresor så kommer jag flyga mer med det flygbolaget. Och är du först eller ensam med ett sånt typ, en sån typ av lojalitetssystem så driver det ju extremt mycket försäljning. Och du får tillbaka dina kunder.
Jag känner att det ligger ett men i luften här.
Men?
Ja, men vadå?
Om din konkurrent startar ett precis likadant system men ger kunderna lite, ger poängen lite lättare, då kommer kunderna inte vara lojala till dig. Så de kommer direkt gå över till konkurrenten. För att man vill ju ha tag, man vill ju tjäna pengar, man vill ju få billigare resor eller fler böcker. Och då är det ju rabatterna som driver försäljningen. Och börjar du kriga med en sån typ av lojalitetssystem där kunder som köper får mer och mer rabatter, då sänker du dina marginaler. Och vinner du det kriget så finns det ju en risk att du tappar alla marginaler du har och går i konkurs.
Men alltså så här, risken att man konkar kan ju inte vara så stor, eller? Alltså man räknar väl lite grann innan man lanserar ett sånt här program, tänker jag. Alltså det är väl så här, typ, ungefär de här rabatterna skulle vi ha råd med om så här många personer handlar ungefär, och sen så tar man i lite i överkant, tänker jag. Eller sätter man, alltså jag tänker att man sätter liksom inte rabatter på känsla, eller?
Du kan ju ha ett optimalt program där du har kalkylerat, det här har jag råd med. Jag har råd med att förlora så här mycket. Men vad som händer sen då är ju att din konkurrent gör något annat som du måste svara på. Och då börjar du driva marginalerna, minska dina marginaler. Det är ju en risk.
Jag tycker ändå att man köper att det finns vissa risker, liksom att det spårar ur när man väl liksom är i konkurrens med andra bolag.
Ja, jo, absolut. Jag kan tänka mig att man skulle kunna så här gå överstyr för att överleva. Man har sedan så för, det kan bli lite loose-loose. Men nu pratar vi ju liksom om den typen av lojalitet som leder till att man köper mer grejer. Alltså så, vad ska man säga, så här köpdrivande, de som driver köp. Men det fanns ju 2 typer. Den andra lojaliteten, den här äkta lojaliteten, som rimligtvis då är värd mer, tänker jag. Den måste vara mycket svårare att styra, tänker jag. Eller det säger sig självt, kanske. Men den blir också mycket svårare att mäta.
Ja, det är svårare. Men man kan prata om share of wallet och share of heart. Där man då kan titta på hur mycket matvaror konsumerar jag överhuvudtaget. Och då ser man då att hur stor del av den där matvaror, eller inte var matvaror, vilka varor som helst. Hur stor del av mitt inköp inom den här genren lägger jag hos dig då? Det är ju min del av min plånbok. Och sen måste man fråga. Den enda är ju mjukvariabel. Hur stor, om jag får rekommendera en affär till någon, eller om jag ska välja fritt, eller vilket företag tycker jag har bäst värderingar, så mäter man då den här share of heart. Det vanligaste sättet är att ställa frågan, om du skulle rekommendera det här för någon, vad skulle du säga då? Eller skulle du rekommendera det här för någon?
Men orkar folk svara på fler frågor? Det är marknadsundersökningar hela tiden.
Ja, ja och nej. I det stora hela, nej, folk orkar inte svara på fler frågor. Men om du väljer ut och inte ställer frågor till alla, utan faktiskt pratar med utvalda kunder då och då, så tror jag att de orkar.
Alltså jag svarar ändå rätt ofta på de undersökningarna, jag ska vara ärlig.
Varför det?
Men jag vill vara snäll. Typ. Ja.
Mot Adlibris, du vill vara snäll.
Förutom då när de är väldigt dåligt utformade, för ingenting triggar mig mer. Så då så här, när jag inser det halvvägs in, då avbryter jag.
Det här är en dålig kundundersökning.
Ja, typ dåligt formulerad fråga, typ det mest självklara alternativet saknas. Då blir jag tokig.
Ja, ja. Då är du out.
Ja,
då har de förlorat ditt trust.
Ja, så är det. Så det felet ska man inte göra. Med att svara på sina frågor. Det är ju lite av ett minfält här, skulle jag säga, liksom ur företagens perspektiv. För det finns ju såklart ännu fler saker som man kan göra fel.
Förutom då att utforma frågorna fel. Vadå?
Ja, man kan till exempel göra som American Airlines gjorde på 80-talet och totalt underskatta precis hur hängivna, väldigt hängivna resenärer kan vara.
Berätta mer, tack.
Okej, vi går tillbaka till George Clooney i Appen The Air lite snabbt.
The miles are the goal.
Efter att Anna Kendrick har tjatat lite till så kläcker han ju ur sig vad det faktiska målet är.
Spoiler alert.
It's 10 million miles.
Okay. Vilket såklart inte säger någonting, för att amerikaner kan inte mäta någonting på ett vettigt sätt, men jag antar att det är ganska mycket.
Ja, alltså bara för att man ska fatta ungefär hur mycket det är. En enkelresa inrikes i USA, då får du hosta kanske 14 000 miles. Så 10 miljoner miles, ja men det är ganska mycket. Men för Steven Rothstein så är det piss och ingenting.
Live life in the fast lane with Steve Rothstein.
We're here for how many hours, Steve, total?
Almost 24 hours.
24 hours, excellent. So we flew 8 hours one way and 8 hours back, but this is worth it. This is your life, this fast lane.
Chicago, Steven Rothstein har nämligen 40 miljoner frequent flyer miles.
Oj. 10 gånger fler än Clooney alltså. Hur har lyckats med det?
Förklaringsmusik, tack. 1981 så gick det skitdåligt för American Airlines. Det råkade också vara så, jag vet. Det här kan vara svårt att föreställa sig nu när vi liksom har levt i en tid med sanslöst låga räntor i en halv evighet. 1981 så var det pissdyrt att låna pengar.
En magisk värld med räntor över minus.
Exakt. Det betyder ju då att det var liksom inget alternativ för American Airlines att låna pengar för att ta sig ur sin lilla knipa. Så vad gör de?
Jag vet inte, vad gör de?
Ja, men de tänker, vad har vi? Jo, vi har ändå en del kunder. Mm. De kanske kan vara med och pitcha in.
Genom då ett lojalitetsprogram?
Exakt, men inte vilket som helst. Det här var ett unlimited första klasskort. Alltså ett klubbkort som gör att du fick flyga gratis i första klass för resten av livet.
Okej, det fick man ju inte gratis, antar jag.
Nej, man fick kosta $250,000. Vilket jag hoppas har internet har gett rätt svar på här nu. Motsvarar $740,000 idag.
Vilket ju då som sagt då inte är gratis, som de sa. Men var det värt det?
Ja, alltså det var ju det var. Man ska säga det också, att man kan också köpa man kunde köpa ett tilläggskort för $150,000. Så att man då varje gång man reser får ta med sig någon. Det var 28 personer som hostade de här pengarna. Så att American Airlines fick ju $7 miljoner i intäkter. Och sen kan man väl tänka sig att ja, men kanske hälften av de här 28 personerna köper också tilläggskort. Så det är $2,1 miljoner till. Så American Airlines får in $9,1 miljoner på det här. Gissa vad det kostade.
Ja, eftersom du ställer den frågan med den här betoningen, så gissar jag lite mer än $9,1 miljoner. Alltså det är väl piss dyrt att flyga första klass. Och även om det inte kostar American Airlines den summan att erbjuda första klass till de här personerna, så liksom man kan verkligen se hur de här skulle kunna spåra ur, att de här 28 personerna flyger i första klass kors och tvärs hela tiden för att de kan liksom.
Så här, Steve Rothstein var ju en av dem som köpte det här kortet då, och det här tillägget, så att han fick ta med sig någon. Och när American Airlines kollade vad hans resor hade kostat dem, då landade det på $1 miljon om året i skatter, avgifter och förlorade biljettintäkter. Alltså om året, bara för Steve.
En av 28 personer. Okej, okay, och då så såg ju de att det här går ju inte, antar jag.
Nej, det här går ju inte. Och då bestämmer sig de för att de måste försöka bevisa att Steve Rothstein och en kille till med ett sånt här kort som också använder det riktigt flitigt. De skulle försöka bevisa att de här personerna har brutit mot någon av reglerna i kontraktet för kortet. Mm-hmm. Efter ett tag så tyckte de att de hade hittat något som Steve hade gjort. Så då stoppar de honom så här på en flygplats i Chicago när han är på väg och boardar ett plan. Så bara tar de ifrån honom det här kortet. Det är väldigt dramatiskt tydligen.
Oj.
Då har han haft det här kortet i 20 år och hunnit göra 10 000 resor. Sen ledde det här till massa utdragna rättsprocesser, för Steve tyckte inte att han hade gjort något fel. Och mitt under de här processerna så konkar dessutom bolaget som äger American Airlines. Ja, men du hör ju, det här är liksom ett helt eget avsnitt.
Verkligen.
Men jag tänker så här, det här är ett extremt exempel. Det här kortet finns inte att köpa längre, såklart. Det som American Airlines gjorde fel var ju att så här, totalt underskatta hur de här personerna som köpte det här kortet faktiskt skulle använda det. Och den risken, tänker jag, den finns ju även med vanliga lojalitetsprogram. Alltså att företag missbedömer folk. Som Christer Ledin sa om American Airlines.
Man hade nog tänkt att det mänskliga beteendet skulle bestå.
Men det gör ju inte alltid det. Alltså grabbarna på forumet Business Class, de är ju inte riktigt som vanliga resenärer.
Och de är ganska stolta över att inte vara vanliga resenärer också, va? Exakt. De är ju extra allt.
De är extra allt. Och då undrar man ju, vad skulle hända om alla gjorde som business class-männen? Alltså samlade poäng på så här alla tänkbara sätt. Bara bokade bonusresor, kampanjer. Alltså vad skulle det betyda för till exempel SAS, undrar man ju.
Om alla använde programmet som SAS faktiskt uppmuntrar till att använda. Om alla använde det max, vad skulle hända?
Exakt.
En relevant fråga.
Det tyckte jag också. Så att jag ringde till SAS och frågade.
Mitt namn är Freja Annamatt och jag jobbar som presschef i SAS.
SAS presschef Freja Annamatt började med att säga att...
Alltså den här målgruppen som reser mycket med oss är ju otroligt viktig för oss.
För att sen fortsätta med att säga...
De här så att säga, som du pratar om, poängjägare, kanske det är en väldigt liksom, liten nischad grupp.
Och sen la hon till...
Vi är väldigt glada för att de här finns, men det är klart att ett så stort lojalitetsprogram bygger ju på att olika kunder har lite olika behov och liksom använder det på olika sätt.
Och där någonstans så kände jag att hon kanske inte riktigt svarade på frågan, så att då ställde jag den igen, som man gör.
Man skulle ju kunna tänka sig att om alla 6 miljoner Eurobonus-kunder använde systemet så liksom... notoriskt, så skulle det bli få ekonomiska konsekvenser för SAS. Att det skulle bli för dyrt.
Ja, jag tänker bara att för att alla då, så att säga, alla 6 miljoner ska nå då kanske också de här nivåerna på guld- eller diamantmedlemskap. Så det innebär väldigt mycket fler resor för vår del. Så jag tror att det är klart att det liksom, då skulle man behöva säkert skapa en annan typ av system. Men liksom i grunden så är inte det ett problem. Och jag säger bara att det är som sagt de här som reser allra mest bidrar ju liksom väldigt mycket till att använda och utnyttja våra tjänster och köpa resor. Så att, nej, det är inte ett problem.
Frianna Mats kanske har rätt här. Alltså risken att alla plötsligt skulle börja använda Eurobonus mycket mer naturiskt, alltså den kanske är i princip obefintlig. Så då kanske man inte ens behöver prata om vad som skulle hända om det ändå mot förmodan blev så. Christer Ledin däremot är väldigt säker på vad som skulle hända.
Det skulle ju gå till fanders. Det skulle ju inte gå. Utan man måste ju någonstans... Och det är väl också så här att när man startade med lojalitetssystem, om det nu var 1700- eller 1800-talet, då fick man det beteende man ville. Men nu börjar vi ju outsmarta lösningarna. Vi har ju lärt oss vad som kommer hända. Vi vet ju, om jag handlar det här nu så kommer jag snart få rabatt på det. Eller om jag gör så kommer det så hända. Och det är då man kan börja... försöka överlista systemet.
Och om det är som Christer Ledin säger, att vi så börjar överlista de här programmen, alltså det blir nästa rimliga fråga, måste man ha ett lojalitetsprogram överhuvudtaget? För idag kan det ju kännas som att så här, exakt alla bolag som säljer något har ett. Det går inte att gå in på apoteket utan att bli erbjuden och gå med i ett så här kundklubbsprogram.
Nej.
Jag tror att om man väl börjat så sitter man ju... Då kan man inte hoppa av, det kan man inte helt plötsligt säga. Du ser vad som händer med både ICA och Coop när de försöker förändra. Det blir ju liksom ramaskri i hela Sverige och kommer på Aktuellt. Den resan är svår, men jag tror inte att du måste. Men du måste bygga... Du måste kommunicera kring någon form av värde. Det måste ju finnas någon anledning för mig att handla hos dig, oavsett vad det är. Men det kan lika väl vara något annat som rabatter.
Så om man är ett företag som ändå vill kränga grejer, alltså hur ska man tänka? Vi kan väl säga så här, jag vet inte hur du känner, men som konsument så kan jag ändå känna, jag är öppen för nya kreativa lösningar.
Ja, alltså det finns ju ett utrymme, känns det som, att tänka nytt där. Alltså jag tackar ju nej till typ alla kundklubbar, för det känns som alla funkar exakt likadant. Och man bara känner så här, men jag har inte plats i min plånbok. Jag vill typ inte att ni ska ha min mail, tack. Kan vi bara så här, gör något annat?
Du och Christer Ledin känner exakt likadant.
Tidigare såg man skillnad på Interflora och Stadium. Det var inte samma sak. Idag säger de ju samma sak till oss. Du är en bra kund, det ska du dra nytta av. Här har du en bonuscheck. Jag har en spaning. Jag tror att man, jag tror jättemycket på automatiserade flöden. Och att man måste bygga processer och att man måste ha datastöd till att göra saker och ting. Och framförallt att man måste bygga det på analys. Men man har ju helt tappat bort kreativiteten. Den är ju död. Första företaget som på något vis bygger ett automatiserat kommunikationsflöde eller kundresor, som man då brukar säga idag, med någon form av kreativitet i, de kommer ju bara gå segrande genom riket.
Så grattis till det företag som kommer på något smart och får gå segrande genom riket.
Mm.
Drömmen då. Och med det så är kapitalet slut. Jag heter Åsa Secker, du heter Gunnar Harrius, vår chef heter Jakob Bursell, vår ljudtekniker heter Kristoffer Krok, han har också gjort musiken som ni hör just precis nu. På Instagram så heter vi Kapitalet. Glöm inte att ni kan vinna en jättefin Kapitalet-tröja. Alltså vi snackar inte om en trött t-shirt här nu, utan en jättefin tjock tröja. Om ni tipsar om oss på något kreativt sätt och så fotar du det och skickar det till... Vart skickar man det, Gunnar?
gunnar@kapitalet.se. Gör det. Hej då.
Hej då.
You're the youngest yet to hit 10 mil. We really appreciate your loyalty.